Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Och sen när du börjar prata om hur planeterna står. Alltså du är ingen astrogäri.
Det är jag inte.
Nej.
För alla våra köksträdgårdsväxter som vi odlar så är det de flesta vill ha någonstans mellan 6 och 7 pH.
Och i fittan ska man ha 5,5.
Så som jag upplevde var att jag hann inte, jag orkade inte för att jag jobbade hela tiden. För att jag var tvungen att jobba hela tiden för att kunna ha råd med den livsstilen som jag hade. Som var att jag var tvungen att köpa en massa saker för att jag var olycklig i det livet som jag hade för att jag jobbade hela tiden. Mm. Alltså att odla kulturarvsorter och att ta egna fröer från liksom sin tomatplanta man har hemma. Det är typ det viktigaste vi kan göra.
Ofult hemma med Kakan Hermansson och Britta Zackari.
Maja Bredberg, hej, välkommen.
Tack.
Till Ofult hemma som är ofult ute idag.
Ja.
Men också ofult hemma i din hjärna.
Ja, det är ganska fult i min hjärna.
Men varför det menar du?
Just nu är jag rörig.
Är du aldrig rörig annars?
Så här sent på säsongen, det känns... Det är liksom, man ska packa ihop trädgården och sen ska man också planera för nästa.
Ja.
Och så skriver jag bok. Och så är det...
Och när du säger trädgården, vilken trädgård menar du då?
Då menar jag en trädgård som jag odlar grönsaker och blommor i Bergianska trädgården i Stockholm.
För du jobbar där?
Där jobbar jag i år, ja.
Aha, men vadå? Nu har jag ju sett att du är ute bland folk. Alltså att du är ute och gör trädgårdsarbete hos privatpersoner?
Det gör jag också, lite grann.
Men hur hinner du det då?
Ja, man gör en sak en dag och sen gör en annan sak en annan dag.
Men är du liksom anställd av Bergianska?
Nej, jag jobbar åt en restaurang där. Så jag odlar grönsaker till restaurangen och blommor. De har bröllop och events och så.
Och det är då ekologiska grönsaker?
Det är det, definitivt.
Heter det någonting annat än ekologiska?
Alltså jag är ju utbildad biodynamiskt, så att det odlar jag ju helst, men där odlar vi ekologiskt. Och sen så är jag lite på Skilleby trädgård, och det är en biodynamisk gård.
Men är det också på Skilleby som du har utbildat dig?
På Skilleby Holm som är rakt över gatan.
Ja.
Men jag har också lärt mig jättemycket hos Martin och Frida på Skilleby.
Det kan jag tro. Mm. Där har man ju varit och rotat lite.
Och traktor.
Och traktor, herregud, som en sån min stora dag. Kakan stora dag. Men först, alltså, vad är biodynamisk?
Biodynamisk brukar ju ofta beskrivas som att det är liksom ett steg längre än ekologiskt. Men jag vet inte om jag håller med om det. Man kan väl säga att det är det kommer från antroposofin från början. Det ska man vara tydlig med. Men det är en...
Det oligger inte i hjärna, Skilbeholm. Skilbe.
Precis, ytterhjärna. Och jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om själva inställningen till naturen eller till liksom den bit mark som man odlar.
Mm.
Sen är det lite så att vi sår efter hur planeterna står och vi jobbar med lite olika...
Nej, stoppa. Det är För jag känner ju ändå dig som en högst logisk och politisk person.
Ja.
Och sen när du börjar prata om hur planeterna står. Alltså du är ingen astrogäri.
Det är jag inte.
Nej. Vad är det här med hur planeterna står? Jag är liksom inte kritisk mot det, men jag undrar verkligen hur man kopplar ihop det med odling.
Mm.
Man sår och odlar efter planeternas, var de står någonstans.
Precis, position till jorden. Det är inte hela grejen med det biodynamiska.
Nej.
Alltså, själva kärnan i det är ju att man ser på gården som en stor organism. Man vill ha ett slutet kretslopp på gården. Men man tror ju också, man arbetar efter att allting i universum är liksom sammankopplat. Mm. Och vi är ju ganska vana vid tanken på att solens energi påverkar oss.
Mm.
Och man kan se att månen, det påverkar vatten och så vidare. Men medan här räknar man in alla planeterna i solsystemet. Och då finns en liten såkalender där en kvinna har kollat att vissa dagar så är det extra gynnsamt att så eller arbeta med till exempel rotgrönsaker eller bladgrönsaker eller blommor eller frukt.
Men är det liksom, för att jag antar att det är så, det är beprövat i flera hundra år och folk kan sin skit.
Det är inte så gammalt faktiskt, men det är ungefär 100 år gammalt.
Det är ändå 100 år.
Det är 100 år.
Mm.
Jag kan liksom inte säga exakt varför det funkar, mer än att jag besöker då trädgårdar och jobbar på trädgårdar som odlar grönsaker och det är de bästa, godaste grönsakerna som finns. Och då känner jag bara så här, jag är väldigt ödmjuk inför deras process och deras liksom hur de lever med sin odlingsplats.
Mm.
Så bortsett från Skilleby trädgård så finns det Nibble i Järna också, jättebra grönsaker, Rosendal. Det är liksom en... Och komposten är jävligt viktig också.
Mm.
I det biodynamiska.
Jag är såklart för eftersom det är kretsloppet du pratar om.
Mm.
Men finns det liksom andra... vad ska man säga? Nu håller jag på att säga samfund. Vad? Dotter till en religionspsykolog. Alltså finns det andra odlingssätt som typ är kritiska till det här? Det är bara flum och...
Ja, men lite så. Och framförallt det som nu kallas för det konventionella. Det vill säga när man jobbar med kemisk bekämpning, alltså pesticider och konstgödsel. Det är ju ganska nytt om man tittar på världens eller människans jordodlingshistoria, så är den ju typ 10 000 år gammal.
Mm.
Medan senaste då... Inte ens 100 år. Sen 60-talet har vi jobbat med det här konventionella, som vi nu kallar det.
Med massa gift.
Gift, och man har moderna frösorter som är väldigt så här, stabila, levererar en stor skörd, men kanske inte är så starka på andra sätt.
Alltså de är inte starka, de är inte anpassade efter liksom det här odlingssystemet.
Man brukar säga att de är linjeodlare. De har blivit utarmade lite på sin växtgenetiska mångfald. För att annars så har ju växterna en stor, bred genetik i sig för att kunna klara av olika säsonger. Mm. Medan de här nya moderna, till exempel spannmålsorterna, de levererar, de är väldigt unisona och stabila. Men kommer det en väldigt torr sommar, som 2018 här i Sverige, då kommer de ha svårt att klara sig, för då de är likadana allihopa.
Är det typ som att man... Som man gör med hundar?
Ja, alltså det här även liksom... Så som man jobbade fram de här fröerna i början på 1900-talet, det är ju kopplat ihop också med rasbiologin.
Mm.
Så är den synen som vi hade då på människor lever kvar i hur vi... ta fram moderna frösorter idag. Mm. Och det är därför det är så jävla viktigt att man odlar de här gamla kulturarvsorterna.
Mm.
Och det gör man i biodynamisk odling. Det är också så här, synen på typ människan på gården eller i trädgården. Jag får lära mig mycket saker som är lite svårt att kanske förklara, men så här, typ att se med mina händer. När jag skördar så har jag fått lära mig att jag behöver liksom inte titta på en planta för att känna var jag ska skörda den, kålen eller persiljen. För att jag vet hur det ska kännas i händerna.
Ja, men man vet ju, alltså, när man följer dig på Instagram, du är mycket för så här, åh, det här är så bra jord. Då kommer ni att hälsa på dig och bara, åh gud, det här är en så bra jord.
Ja.
Jag antar att det är som när jag håller på med min ler, att man så här, känner, man har en tyst kunskap liksom.
Verkligen.
Ett muskelminne nästan. Ja. Eller ett... hudminne på något sätt.
Ja.
Men det är väl bara en kapitalistisk strategi att utarma de här, den här genetiken för att maximera, eller?
Ja, men precis. Det är ju marknaden som har satt spetsat önskelistan på vad man vill ha. Då vill man ha en stor skörd. Men det som blir är ju mycket liksom tomma kolhydrater och näringstätheten minskar.
Och det, men det måste också göra med till exempel så arbetsrätt på gården.
Ja.
Alltså hur människor har kunnat jobba och inte jobba och jobba för mycket och om man jobbar med gift till exempel.
Verkligen, alltså det sker ju fortfarande i Sverige idag. Man tänker liksom att i Spanien eller i Italien så är det ganska mycket människor som utnyttjas, framförallt migranter från Västafrika som kommer dit och jobbar för ingenting i princip. Och då har ju de jävligt kassa arbetsrättsliga förhållanden. Men även i Sverige sker ju det. Jag tror att det var Arbetet som gjorde ett gräv i våras på skånska gårdar där också typ flyktingar från Ukraina och andra länder utnyttjas och använder liksom besprutar gurkor som sen säljs i våra mataffärer utan skyddsutrustning.
Och alltså kunden får inte veta heller att hur det går till.
Nej, alltså det där tycker jag är så jävla svårt, för att det känns som att så många kunder eller liksom vanliga människor, när man går in i affären så reflekterar man inte över var kommer de här liksom grönsakerna ifrån, vem har odlat dem
och kanske inte heller har råd att köpa det.
Nej, för att hela matsystemet är ju väldigt snedvridet. Det är ju aldrig primärproducenterna som tjänar de stora pengarna, men det är någon som gör det.
Det är inte du, Maja Bredberg.
Det är inte jag.
Men jag tänker då, när man först för 100 år sedan gjorde den här förändringen för att liksom maximera fröna och allting. Det måste ju varit för att, alltså det kan ju också ha kommit från en tid av desperation.
Absolut. Så det finns en jättespännande bok. Nu kommer jag fan på vad
man vet också, när du säger att det finns en jättespännande bok, då vet man... Ja, alltså den kanske du tycker är spännande, men du ser inte mig läsa den. Men jag har stor respekt för dina intressen. Det finns en jättespännande bok, okej. Okay.
Ja, men den heter den heter Den stora fröstölden.
Ja, men såklart.
Och den handlar om ett gäng botaniker på slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Det blev ju som en kapprustning i att åka runt över världen och samla in fröer från liksom växter som vi inte hade odlade i Europa just då. Mm. Så att Nikolaj Vavilov var den största i Sovjet just då som samlade in, alltså jag vet inte hur många tusentals fröer från liksom Moktit till Tibet till Kazakstan, olika delar i världen, Sydamerika, just för att kunna få in den här växtgenetiska mångfalden och utifrån det kunna korsa fram nya sorter för att folk svälter.
Ja, precis. Men har det också knasat upp vårt biosystem? Kanske inte ett ord som finns, men...
Ja, precis. Nej, men inte på den tiden hur man gjorde då. Sen så blev det där inkopplat med första och andra världskriget. Det var ju superstökigt.
De här... Det är inte sagt att det var superstökigt.
Det här växtmaterialet var en del av det som alltså blivit krigsbyte.
Ångrar mig. Det är en jätteintressant bok.
Alltså den är superspännande.
Det är ju verkligen en sån historisk...
Och att de Nazi-Tyskland rör sig in i Sovjet, belägrar en stad, och nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det var, en stor stad, och där sitter de på hans forskningslabb och bara, du vet, det finns någon som är ansvarig för ärtorna, det finns någon som är ansvarig för vetet, och de här människorna har barrikaderat sig inne.
Att du får mig att få gåshud nu, det...
De sitter där, människor hungrar utanför. För Nazi-Tyskland liksom, har bara lagt en ring runt hela, en järnring runt staden. Och de kan inte äta av säden som finns där. För det här måste liksom leva kvar till eftervärlden. Och så de liksom svälter ihjäl för att skydda de här fröerna där inne.
Så det är typ en antifascistisk handling att stötta det här systemet?
Absolut. Alltså att odla kulturarvsorter och att ta egna fröer från liksom sin tomatplanta man har hemma, det är typ det viktigaste vi kan göra. Och det här fattar inte jag nyss.
Men vad fan hände med dig? Alltså jag känner det för att vi... Eller jag tänkte på det igår. Hur fan känner vi varandra? Men det är väl... Jag kommer liksom inte ihåg när jag inte kände dig. Jag har bott här i 20 år. Mm. Men så länge har vi inte känt. Men jag tänker att vi kanske kände varandra från rap. Alltså någon sån rap, alltså quote eller jag vet inte, någonting. Du var ju lika intresserad som du var som du är av frö, var du av rap innan.
Det är sant.
Och kanske lite fortfarande.
Fortfarande.
Ja. Men du jobbade liksom ändå på byrå.
Mm.
Och hade liksom så här seriösa kläder.
Väldigt. Ja. Kämpade på.
Ja.
Hade en karriär.
Ja,
hade en lön.
Ja, precis. Ska också säga att du kommer inte från den klassbakgrunden.
Det gör jag inte. Nej. Och det tyckte jag var skavde liksom i mig att jag hade en så mycket högre lön än vad min farsa någonsin hade tjänat som lastbilschaffis. Även om jag kanske inte satte ord på det då. Men nu när jag tjänar väldigt lite pengar igen, då kan man ju se att det där var fan svårt. Jag är liksom inte så förtjust i hela den här tanken på att man ska göra klassresa, för det innebär att man fortfarande ska ha de här ojämlikheterna i samhället och att någon blir alltid lämnad kvar och göra skitgörat längst ner och få dåligt pris.
Mm. Ja, det där är liksom en oändlig diskussion. Mina föräldrar är så himla glada för att även om jag har gjort, jo, men jag har väl gjort någon slags klassresa om man jämför med min mamma som är undersköterska. Alltså det har jag ju 100% gjort, men de har alltid velat att vi ska göra det. För att de vill att vi ska ha det bättre, liksom.
Mm.
Men det där, man kan ju böja och bända och vända på det liksom i oändlighet.
Mm.
Men det är sant. Alltså, idag comes down to capitalism och att någon får betala för det.
Jag fattar liksom att det är sjukt privilegierat att kunna sitta med sin Celine-väska och bara, fan, det här gjorde inte mig lycklig. Idiot som inte fattade det innan.
Mm.
Och att sen sakta backa ut ur liksom kommersen och försöka hitta ett nytt liv som känns mer meningsfullt.
Oh my god, den här frågan. När såddes fröt? Oh. Vann precis stora journalistpriset.
Fan, det måste vi fira.
Tack. Men när kände du bara, nej?
Men det är svårt. Alltså, jag är ju en ganska långsamt djur. Liksom. Jag gör inte så snabba förändringar. Så att det växte nog verkligen fram utan att jag märkte det. Och sen så fick jag bara nog en dag.
Mm.
Jag var i Davos på World Economic Forum.
Oh.
Och tänkte liksom så här, min ingång var, det är mäktigt att jobba med stora företag, med förändringsarbete, för då kan man ju, kan man få dem att bli lite bättre, så blir det stor effekt av det.
Mm.
Och sen stod jag där och då kände jag bara att, nej, jag tror fan inte på det här storskaliga längre.
Men hade du liksom varit tvungen att övertala dig själv om det för att vara i den branschen?
Jag hade liksom skrivit ganska mycket texter ju tidigare om samhälle och kultur och kände mig som att jag bara gnällde och tänkte, men om jag är med och jobbar med liksom företagen innan det blir slutprodukten som jag gnäller om här i någon till krönika, så kanske liksom det är inte så jävla givande heller att bara vara den som skriver.
Jag bara, vad säger du? Jo, tack. Ja, men det är också, du tror inte man kan göra både och, eller?
Jo, men då gick jag gick liksom från verkligen från en sida till en annan och tänkte, okej, jag jobbar från insidan.
Mm.
Tror inte på den skiten, alltså.
Nej. Men hade du köpt din liksom ditt hus då, eller din stuga på landet?
Ja, den köpte jag ju för reklampengar.
Ja.
Det hade jag inte kunnat gjort om jag inte...
Nej, men säg med mitt hus.
Ja.
Det är mina liksom samarbetspengar som jag tackar Gud för dagligen. Den kapitalistiska, alltså.
Ja.
Men hade du, och där började du odla?
Precis. Fast jag började först typ måla och greja, för jag var lite rädd för odlingen. För jag tänkte så här, jag har inte gröna fingrar, jag kan inte.
Mm.
Och sen så...
Men vad hade du för relation till odling då?
Bara att jag gillade att äta mat. Alltså jag var liksom så här, jag kunde känna igen vad som var en ek och vad som var en björk. Men jag kunde liksom inte så skilja oxel från rönn eller... Hade inte koll på olika sorter av växter. Var inte så jävla intresserad av blommor generellt. Utan liksom, det är väl kul om de står där.
Ja, det är det.
Min farsa var alltid så här... När vi var ute och gick när jag var liten med honom i skogen. Att eller längs stigar, att så här, plocka inte den där blomman, för då får inte nästa person som kommer förbi se den.
Mm.
Så det var lite min...
Riktigt så solidariskt tänk.
Ja, lite en anarkistgubbe. Mm. Men sen så började jag peta ner lite frör och var så jävla skeptisk.
Och vad var det då?
Bönor, purpurbönor.
Mm.
Tänkte, det här kommer inte bli något, jag kan inte.
Varför tänkte du så?
Men för att alla mina växter hemma hade dött, jag hade försökt.
Men du jobbade hela tiden, du hade väl inte tid att vattna dem?
Nej, och det där som är grejen. Jag tycker det är svårt att ha växter inne. Jag vet inte om jag tror på det.
Det är som djur i bur.
Lite så. De
förtjänar. Du säger ju inte det, men... Nu ser inte du detta nu, men... Du har en växt bakom dig som kollar väldigt besviket på dig nu.
Nej.
Eller skriker... Help! Help!
Nej, men den är en fuktig jord
här. Men snälla, jag har så gröna fingrar att...
Ja.
Men jag har också ADHD, så jag glömmer allting. Men den mår alltså.
Den gör det. Den
alla mina fönster är så jävla bra att ha växter i. Jag har en rosenskärm som har blommat 8 gånger.
Jag vet inte ens vad rosenskärm är. Jag är ingen bra på inomhusväxterna.
Nej, men det är en sån liksom, ganska stora blad. Och sen så kommer det en sån rosa...
Mm.
Och sen så en jättestor rosa
blom. Ja, som hänger ner.
Ja, som lite ser ut som köttätande.
Ah, jag vet vilken är
den. Den är otrolig. Men det gick bra med bönorna, eller?
Nej, men det är det här som är grejen. Det är det här jag lärde mig. Sakta började fatta att så här, men det är inte jag som ska göra något. Fröet har all kunskap den behöver. Den har all information. Det enda du behöver göra är att stoppa den i jorden.
Mm.
Och så är det lagom varmt och lite fuktigt. Och då kommer den sätta igång. Så det är inte jag som ska prestera någonting.
Och det var lite ovanligt för dig, va?
Ja.
Tänker jag. Som har varit så fucking duktig.
Jag har varit så jävla försökt verkligen att jag aldrig gör fel. Och det där var så otroligt befriande att gå in i trädgårdsvärlden, i odlingen, och se att det är viktigt också att göra fel.
Mm. Men är det inte också att, vad fan ska du göra i en trädgård? Det är ju liksom bara 100% kontrollförlust. Att man bara, vad ska man, alltså eftersom fröet har sin egna gång, eller liksom naturen har sin gång, solen, månen, planets, att det är liksom, du kan inte kontrollera det.
Jag kan inte det. Det är skitskönt. Och det som går åt helvete en säsong, då tänker man, men det kommer en till.
Jävlar, vilket tålamod.
Nej, men det är så jävla, det är så befriande. Jag behöver inte lösa det här i år. Det blev som det blev.
Och jag kommer ihåg när jag träffade dig här utanför, du satt och tog ett glas vin typ, och jag bara, vad är du? Du bara, jag pluggar liksom till ett prov som jag måste klara för att söka till den här trädgårdsmästarutbildningen.
Ja.
Jag bara, wow. Men då hade du liksom ändå formulerat ett behov av förändring.
Mm.
Var det läskigt?
Nej, det var det som hände sen efter Davos. Att jag blev så jävla arg. Jag tror att jag hållit tillbaka min ilska så länge. Och sen kände jag bara, det räcker.
Mm.
Och så lät jag den ilskan leda mig bort från stan, bort från branschen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men hur lång tid tog det innan du bara, innan du tänkte att jag, ja, det är det här jag kan plugga, det är så här jag kan leva och våga säga upp sig och liksom byta, alltså du vet, byta inkomst och liv?
Ja, jag är inte så bra på att tänka så långt. Så att för mig var det bara, jag pallade inte en sekund till.
Sa du upp dig då?
Nej, jag tog en vecka semester, pluggade in hela den här kursen.
Dålig hjärna.
Och tentade en, och lämnade in en dag innan sista ansökningsdagen tog slut. Och så tänkte jag, men jag kommer inte komma in. Men det var ändå ett sätt att liksom få utlopp för den här frustrationen.
Varför tänkte du att du inte skulle komma in?
För jag är inte så bra på att odla. Vi var typ 90 sökande. Vi hade det var tre dagar då vi fick komma dit och bli intervjuade. Vi fick testas att gräva en morotsbädd.
Men gud!
Samtidigt som vi blev liksom förhörda av Johan, min trädgårds- eller grönsakslärare, som var så jävla... Han var hård då. En fantastisk människa, lärt mig så mycket. Men jag var jättenervös.
Wow, det är liksom värre än att komma in på Konstfack. Tre dagars praktiskt prov.
Ja, det var tre olika dagar för de här 90 personerna, för de kunde inte alla samtidigt. Så jag var där en dag.
Wow. Hur känner du att det gick då?
Nej, jag tänkte jag har gjort helt... Jag har bommat här.
Men...
Kom in.
Ja, men du har också en väldigt trevlig personlighet.
Jag försökte sälja mig själv.
Ja, men det gick jävligt bra. Och det har du ändå från att du har jobbat på byrå. Sälj. Ja, du kom in.
Ja.
Och då började liksom ditt nya liv.
Mm. Och då satt jag, vet jag, efter typ tre veckor kanske, utomhus. Och så var det våran lärare i lignoser, alltså vedartade växter, träd, buskar, som hade plockat jättemycket olika barrväxter för att vi skulle lära oss skillnaden på dem.
Herregud.
Så låg på ett bord. Och de var så jävla vackra. Och så satt vi där ute och huttrade. Och jag hade långkalsonger på mig. Och mamelucker. Och så tänkte jag, det här är helt sjukt. Jag hade kunnat sitta på kontor nu.
Ja.
Men jag har... Jag kände som att jag hade rymt. Liksom. Jag har sluppit fri. Jag har avvikit.
Ja.
Och var så jävla nöjd med.
Men har du liksom haft en sån hunger att du bara... Att du tycker att det är så himla kul att lära dig allting.
Ja, varenda ny grej. Det har varit så...
Jag frågade bara detta för poddens skull. För jag vet ju att det är så. Alltså bara för lyssnarnas skull. Det är iver.
Nej, men det är helt sjukt. Alltså typ så här, dränering av åkrar.
Ja.
Jävligt spännande. Ja. Eller typ dagmaskens viktiga roll. Alltså att dagmasken bajsar ett pH som är 7. Som är liksom det perfekta... För alla våra köksträdgårdsväxter som vi odlar, så är det... De flesta vill ha någonstans mellan 6 och 7 i pH.
Och i fittan ska man ha 5,5.
Är det så?
Tror det.
Mm. Dagmasken liksom bara levererar det som vi behöver för att kunna existera.
Otroligt. Och vad fan får de för det? Ja. I och för sig ganska mycket god jord och sånt kanske.
Ja, och det är det som är grejen. Vi måste liksom ge tillbaka.
Mm. Men hur... För när du pluggade det så bodde du ju där ute också.
Mm.
Hur var det?
Alltså jag har ju inte pluggat någon... Jag hoppade av gymnasiet. Det här var ju min första utbildning någonsin. Så det var
jag
ju
har en self-made, ta det lugnt.
Så det var sjukt det. Och få uppleva liksom lite studentliv. Jag är inte hippie alls. Så att
alltså låg ribba, studentliv. Alltså studentliv är typ som man pluggar en kurs på universitetet, man är ute och super och träffar. Alltså det är inte det studentlivet jag har levt.
Nej, det är ju det är hjärna, ja, där precis. Det mer är liksom folk som det är mycket vita dreads är det. Det är mycket folk som har spännande växter som man kanske äter, eller spännande blandningar. Mycket yogis. Jättemysiga människor. Men det var nytt för mig.
Men är det också... Finns det liksom en kategori på såna här utbildningar around the world som har lite gjort samma resa som du? Som är bara, jag är så jävla fed up av kapitalismen och att jag har varit där och nu kräks jag på det.
Ja, men det är ganska många. Och även nu när jag liksom haft praktikanter från andra utbildningar som har jobbat med mig i trädgården den här sommaren, så det är en klassisk sån typ, jag har jobbat 20 år, jag blir utbränd, eller jag känner mig vilsen, eller jag har en livskris, och så känner man att man vill liksom, man mår bra i naturen, och då så söker man sig dit. Man vill liksom byta liv lite, byta riktning i alla fall. Mm. Och så här, det är inte så konstigt. Alltså, det finns en bakterie i jorden som när vi får i oss den, när vi påtar i jorden, så ändrar den så att vi får en högre serotoninhalt. Nej. Så att så här, att gå tillbaka till, alltså bara typ lukta på en timjanbuske eller lavendel, alltså allt det här har ju effekter som påverkar oss.
Mm.
Att titta på en blomma.
Mm.
Alltså också återigen mina kliniska studier, men att så här, det finns bevisat forskning som om vi skulle behöva det, men tydligen gör vi det.
Mm.
Som visar.
Eftersom folk är faktaresistenta.
Men det är de.
Är det, du bodde där ute?
Mm.
Alltså lite då och då, inte heltid, eller hur?
Nej, men precis. Jag har ju barn och precis. Familj att ta hand om.
Men hur var det liksom att gå så hårt in på den här nya kärleken?
Alltså, jag kunde inte nästan reflektera över det. Det var bara, det kändes som att det var lite allt eller inget. Man sögs in i det. Eller jag sögs
kanske
in
måste
det.
Vara så också om man ska ta det till sig.
Ja, alltså jag tänker ju att det här är en del av att vara människa. Och att så länge man bara exponeras för det, jag hade inte gjort det tidigare, men när man väl exponeras för det så är det liksom, du vet, det här är i oss. Mm. Det är ju vår överlevnad att bry sig om jorden och om allt som kommer ur den.
Jag, ja, inte. Jag skulle inte fastna på det där. Alltså jag tycker inte att det är, alltså jag bryr mig om jorden, men du ser inte mig hålla på där och ändra mitt liv så. Det är ju ändå ett speciellt val att göra.
Eller så är det bara så att, jag menar, du har köpt hus nu.
Ja.
Det tog mig ett antal år innan jag blev helt. Du kanske är på väg.
Nej.
Jag vet inte
nej,
om
nej,
det.
Nej, men jag är jätteglad att du gör det här. Och det är liksom så fantastiskt att följa din resa. Och jag kan typ vara avundsjuk, inte missunnsam, men så avundsjuk för att det är så här, fan vad fint att du har hittat det. Och du är så, det är ju som att du är nykär.
Mm.
Eller typ konverterat. Eller om det har du ju typ gjort.
Ja, det har jag verkligen gjort.
Ja. För nu kan ju inte du gå tillbaks till något liksom byråjobb.
Nej. Nej, nej. Alltså jag sätter mig mycket hellre i kassan på ICA än ja. Att jobba på kontor hela livet.
Är det, alltså det, för det känns ju som att dels är väldigt intellektuellt och sinnligt, men också att det är en ideologisk grej för dig det här.
Mm. Ja.
Trodde du att det skulle vara så ideologiskt när du, alltså, som det blev?
Nej, jag var inte beredd på någonting mer än att så här, jag visste att jag ville bort och att jag ville må bra typ varje dag. Alltså jag hade suttit i för många möten och liksom typ bara hållit tillbaka. Du vet, kroppens, det känns som att så här, vi har ju naturen i oss, och sitter man i möte från morgon till kväll och så får man springa och kissa i pauserna och hoppas att inte magen kurrar när man har lunchmöten. Och bara så här, man sliter ut sig på ett sätt som blir så, för mig var det så jävla menlöst.
Mm.
Och jag visste bara att jag behövde bort ifrån det. Sen att det här blev en, ju mer jag lär mig desto mer blir jag så här, men det är ju helt galet. Hur kan vi ha ett samhälle som ser ut så här? Mm. Varför får inte alla se träd varje dag och vara i naturen, för att så här, vi behöver det för att bara funka som människor.
Ja. Men där kom ju också, alltså jag vet också att du är medveten om det, men själva klassperspektivet i att du vet, så kunna, jag köper ju alltid ekologiskt, nu har jag så fruktansvärt ont om pengar, att jag försöker att inte tumma på det, men det är ju verkligen det som, om man har en lön i ett hushåll och det, ja, ingen har tvingat mig att köpa ett hus, men att det är, hur fan ska man ha råd och hur ska man ha tillgång till den här kunskapen?
Mm. Ja, men det är ju verkligen en fråga som vi måste lösa för samhället. För att just nu så har vi ju helt släppt på allting och låtit det dra iväg åt ett håll där vi har liksom, ja, kassafröer som odlas i kassa, på kassasätt med i kassaodlingssystem, och som sen liksom ultraprocessas till produkter som är blir dåliga för oss att käka. Det är liksom, det är fel i alla led. Och jag kämpar verkligen med att förstå var ska jag odla framåt? För att jag vill inte bara odla till de allra mest privilegierade personerna. Nej. Utan det här måste vara tillgängligt för alla. Mm. Och jag tänker att det är ju liksom typ dags för en ny jordbruksreform. Mm. Där man faktiskt tar det ansvaret också utifrån ett globalt perspektiv. För att med klimatförändringarna, alltså vi litar helt på att Spanien ska kunna leverera den stora mängd av grönsaker som vi importerar från Spanien. Men
Medelhavet, är det de som är störst?
Det är en av de största. Almeria framför allt. Och sen så har vi ju ganska mycket från Holland också. Och då är det hydroponisk odling. Och det är ju
är det?
När det odlas i vatten. Eller i stenull, alltså isolering som man har i väggarna.
Stenull? Vad fan är det?
Ja, bara så här liksom. Tänk dig sån isolering. Så sitter de. Sätter de ner växterna i det.
Men vad är det för material? Är det liksom ett syntetiskt...
Ja, jag antar att det spinns av... Det är så här tunna trådar. Det är jätteresurskrävande att skapa. Mm. Men sen är ju allting annat också bara plast. Och du behöver ha liksom speciella lampor. Och du har... Allting är syntetiskt. Rakt igenom. Vilket jag inte tycker känns hållbart för 5 öre. Och det... Ja, det är ju inte det heller. Men det jag menar är att Medelhavet framförallt, där man ändå odlar ganska mycket i marken, i jorden, och också har solen liksom som hjälp, värms upp typ 20% snabbare än resten av världen. De kommer inte kunna producera de matmängder som de gör nu. Redan nu så stör de ekosystemet jättemycket när det gäller bevattningen till exempel. Så Sverige kommer ju behöva alltså verkligen steppa upp och öka matproduktionen, inte bara för oss utan troligtvis också för andra länder. Mm.
Men hur skulle, och jag fattar att det är en helt, det är inte du som ska svara på den, men har du typ alltså i era rörelse, finns det liksom praktiska förslag till en förändring? För jag tänker att det blir så människor måste vara villiga på att förlora pengar om den här formen ska ske.
Men vilka menar du säger människor måste...
De som är storproducenter liksom.
Ja. Jo, alltså där skulle det ju verkligen behöva ske en förändring i vilka som tjänar pengar i matsystemet.
Precis. Men det måste finns... bara krossa det kapitalistiska systemet.
Det är som vanligt det som behöver göras.
Det är alltid det. Och jag kan också tänka mig att det... man låter ju alltid som... Nej, men, oh gud, det känns som att jag är som en sån, du vet... konspirationsteoretiker när man säger det, men det är ju alltid så att ja, det är klart att så här, alla de här kapitalistiska krafterna också är en del av varför alla människor inte får reda på varför det här skulle vara bäst för alla, alltså det här odlingssystemet.
Ja,
och vi tar bara för givet att det finns mat i affärerna.
Precis.
Och då kanske orkar.
Och det ser man ju redan hur det har svajat. Till exempel i Storbritannien hade de ju tomma grönsakshyllor i början av året på grund av extremväder i Spanien. Och sen så hade det varit dyra elkostnader, så att de engelska bönderna hade inte vinterodlat så mycket som tidigare. Så att så här, det är ju alltid en kombination av effekter som gör att det uppstår sådana kriser. Och såklart kriget i Ukraina och vad Ryssland håller på med där. Det är ju ett otroligt maktmedel, mat. Den som kontrollerar maten kontrollerar folket. Och det är väl det som är en av de största insikterna för mig. Att så här, men varför har jag inte kunnat det här? Varför har jag känt igen alla dessa till exempel varumärkens loggor kan jag identifiera. Men jag kan inte identifiera växterna som växer precis utanför huset där jag bor. Varför... har jag liksom sådana kunskapsluckor? För går man 2-3 generationer tillbaka så visste de det.
Mm.
Och den överföringen är ju liksom bruten.
Det är väl för att vi inte är beroende av växterna som växer utanför oss. Att vi har industrialismen och att människor inte jobbar på det sättet längre. Kvinnor är ute i arbetet och det är du emot, Maja. Nej, men att vi är så här, allting går så jävla snabbt.
Ja, jag tycker faktiskt att folk kan tagga ner med sitt arbetande.
Ja.
Ett par timmar om dagen, minst.
Mm.
Men för mig, just jag kom hit med en burk sylt som jag har gjort. Och Det är en sån grej som jag har tänkt mycket på när jag har gjort sylt nu de här veckorna. Att så här, ja, det är klart att det är hårt jobb för mig också att stå och plocka alla dessa surkörsbär och kärna ur dem för hand.
Mm.
Och sen när jag kokat dem. Men jag gör det liksom... Det ger mig så mycket mer än att jag ska tjäna de här pengarna som är och sen gå till butiken och köpa en burk av bobsylt eller vad det nu kan vara. Men hela det systemet som vi har nu med den här... formen av handel är att det känns lite som att det bygger på okunskap. Det bygger på att den stora massan här inte ska kunna ha tillgång till växter som man kan skörda och göra sin egen sylt eller vad det nu må vara.
Ja, men vem fan skulle ha tid med det, tänker jag. Alltså, om man är arbetande... Alltså, säg att man bor i ett hushåll med två personer, alltså med två föräldrar och har barn och båda jobbar heltid.
Mm.
Det är ju ändå ett massivt... Jag förstår att alltså problemet måste, man måste få problematisera även om lösningen inte är aktuell. Det är ju som alla politiska liksom diskussioner. Men det är ju, hur fan ska man... Alla kan ju inte flytta ut på landet och odla.
Nej, alla kan inte det. Och alla vill inte det heller. Men jag tror
att... du tror att jag vill det.
Jag tror du vill det så snart. Men däremot... Så som jag upplevde var att jag orkade inte för att jag jobbade hela tiden. För att jag var tvungen att jobba hela tiden för att kunna ha råd med den livsstilen som jag hade. Som var att jag var tvungen att köpa en massa saker för att jag var olycklig i det livet som jag hade för att jag jobbade hela tiden. Så att det blir bara som en ond spiral. Istället för att så här, titta bara på hur samhället byggdes i början av 1900-talets första hälft egentligen. Där var det mycket mer så att man skulle ha tillgång till sin egen lilla täppa. Det är inte omöjligt. Det är liksom, det är klart att folk ska kunna bo i städer fortfarande. Även om en del av problematiken, om man ska vara helt noga, är ju att vi liksom skördar mycket från fält. Det vill säga vi tar näring ur jorden. Om man ser jorden som en bank så liksom gör vi uttag hela tiden. Och sen så blir det bara en rak linje av den näringen som när vi forslar den till storstäderna. Och där konsumerar vi det i form av varor och sen blir det avfall. Och där har vi liksom brutit... jordens kretslopp, jordens process, jordens livsform finns inte längre. Och det är ett problem. En del av det, tänker jag, är att vi på något sätt måste närma oss naturen igen. Och det kan vara så att man har en kolonilott eller att man bara går en sväng i parken och bara ställer sig och glor på ett träd.
Mm.
Det kan också vara så att man går och pallar äpplen och gör sin egen apple pie istället för att köpa något skräp på donken.
Och det är också mer typ själsligt uppfyllande på alla sätt och vis.
Och det tänker jag att du också vet liksom känslan av när man skapar någonting med sina händer. Alltså, vare sig det är sylt eller man kanske har tält en liten smörkniv. Jag försöker ju lära mig bli bättre på att tälja också. Att det besjälas på ett annat sätt när det är någon som har gjort någonting.
Ja, och det är också... Jag tänker också med odling att det är liksom så långt. Det är en sån lång process. Och att det blir som en intellektuell resa. Typ. Alltså jag älskar ju det med... Jag som också är så där teoretisk av mig i sättet att tänka kring politik och makt. Att när jag lärde känna keramiken och leran så var det som att jag bara... Jag känner mig som en hippie. För jag kan inte förklara hur bra jag mår av att det som jag har i hjärnan kommer ut i mina händer. Jag bara, gud, jag kan inte för... Jag blir helt lugn och min mamma var så här, gud, jag har aldrig sett dig så här. Och jag bara, vad fan är det här? Något som jag inte kan liksom teoretisera eller intellektualisera. Men det kan jag ju nu. Jag förstår verkligen. Och det är... Jag tror det är ju någonting som kapitalismen har liksom tagit bort från oss för länge sen. Självkänslan i att skapa egna saker. Det är väl därför så många kvinnor älskar att hålla på trädgården eller laga mat på sånt överintresserat sätt eller att man drar sig eller skulpterar sin kropp genom träning eller känna sig stark.
Och typ hantverk generellt, tänker jag.
Ja, hantverk är ju livet alltså.
Men jag hade också såna, så mycket konstiga liksom, föreställningar om trädgård. Att, och också typ tanter som håller på med sina pelargoner och
rosenbuskar.
Det är ju inte det. Men alltså jag börjar se den typen av trädgård, jag tänker att det är lite som ett fort.
Ja. Alltså,
fatta en 70-årig tant som bara, det här är mitt ställe.
Ja.
Här rår jag. Mm. Och jag har mina rosenbuskar som ett skydd för min lilla oas.
Ja, men jag tänker att det är ganska likt så det som jag har gjort mycket konst om synsättet på typ kvinnoseparatistiska rum, att det blir reducerat till någonting så här låg status, så här, när man pratar om estetiska värdering, att det är fult och liksom, du vet, oavsett om det är nagelkonst eller pelargoner, att det är så här, ja, håll ni på med det, men egentligen så bara sår man en sån inre självsäkerhet och någonting helt fantastiskt som man inte kan hitta någon annanstans.
Nej, man kan inte köpa det.
Nej. Och det, alltså, jag menar, ni behöver inte mejla in och säga, ja, det är så privilegierat, för vi vet det. Man måste ju få prata om det här ändå.
Ja, och sen finns det också, tänker jag, framförallt nu när jag skriver den här boken, att det är jättemånga som bor i en miljö där man har man kanske är uppvuxen på bondgård och tycker att så här, det här är självklarheter, Maja. Mm. Ja, men hur kan du inte veta det här?
Nej.
Den verkligheten finns ju också.
Ja. Inte nog med att du bara bytte karriär, utan då ska du bara skriva en bok också.
Ja.
Vad hände, vadå, hur hände det?
Jag vet inte hur fan det hände. Jag försökte liksom, min mormor skrev ju böcker. Hon jobbade som sekreterare och så skrev hon böcker på kvällarna, barnböcker. De här Wahlströms röda ryggar. Så att jag har ju alltid tänkt så här, wow, det är ju så jävla mäktigt att få göra det.
Men du är också en skrivande människa.
Jag är en skrivande människa. Jag försökte skicka in något litet liksom, liten text när jag var ung, typ 20 någonting. Den blev ju refuserad såklart.
Alltså som en bok?
Ja.
Ja.
Och säkerligen helt riktigt refuserad. Så att nu var det, jag bara har bloggat, eller heter inte alls det, instagrammat. Bloggat på Instagram.
Så har du inte bloggat också?
Jo, men inte om odling.
Nej. Vad bloggade du?
Nöjesguiden.
Jag med, syster. Jag med. Oh. Men du har också skrivit för massa tidningar.
Ja, jo, men det har jag.
Den kända intervjun med Ken Ring. Är den från DN?
Nej, det var också Nöjesguiden.
Otroligt.
Åkte till London och intervjuade Usher. Det var också väldigt mysigt.
Legend.
Han tyckte att jag luktade gott.
Det gör du. Nog om dig. Ja. Nu vill jag bara höra om din bok.
Boken är...
Men jag vill veta, hur gick det till? Ja, men människor måste få veta det, Maja.
Jag bara liksom har skrivit lite poster på Instagram om det här.
Inte få. Du har skrivit så många. Ja. Med så liten text.
Jag vet att det är minimal text. Alla säger det. Herregud.
Men det är åldersfascism.
Jag vet,
du kanske gillar det. Det. Nu dyker upp att det är liksom det som är din ideologi. Antifascism och åldersfascism.
Jag ska bättra mig. Men då var det tre förlag som hörde av sig i lite under i höstas.
Du bad det bara hände. Ja.
Och så träffade jag dem och pratade lite. Och så har jag nu valt att göra första boken i alla fall.
På
Volante. Förhoppningsvis fler böcker.
Ja.
Det är
men vad är det för bok då? Kan du säga det?
Nej, men boken handlar väl lite om det som vi snackar om idag. Ja. Alltså, jag tycker att folk... fler, vi borde ha i samhället som stort ett samtal om vad är det vi gör med vårt enda liv? Ska vi sitta inne på kontor? Och vi har en sån otroligt hög produktivitet i samhället. Vi måste liksom få bli fria också i det. Och det menar inte jag liksom bara till... tjänstemannasektorn, utan jag menar att alla måste liksom få, framförallt om man jobbar med kroppen, det kan inte vara så att man ska bara vara sitt jobb hela livet, och sen så när man har jobbat klart så har man 10 år kvar och man har tur och sen ska man dö.
Jag är jätteinspirerad av dig, hur du liksom, att sättet du är kritisk på, sättet du formulerar din kritik, du gör det väldigt oskuldbeläggande. För jag tänker ju, ja, alltså det här, det är inte som att man hade kunnat säga så till min mamma eller din pappa, bara, nej, tänk nu på ditt liv. Alltså det är så här, till arbetarklassen, men jag tänker att den här boken riktar sig väl till alla. Att man, jag blir inspirerad av det i alla fall, att tänka själv. Alltså det gör jag väl alltid, men att verkligen...
Men att synas sig själv kanske lite i sommaren och se vad är det här, vad i det här måste jag göra och vad vill jag göra? Och om jag fick liksom tänka ut ett helt annat liv, hur skulle det se ut? För min del.
Mm.
Så skulle, alltså om jag får verkligen önska. Så
men vågar du vara personlig i den boken? Eller vill du att det ska vara lite mer så här...
Jo, men, ja, men ganska personlig, fast jag vill inte sådär så att folk... Det handlar inte om mig.
Men din resa är väl ändå med?
Den är med.
Det är bra.
Men jag tänker att alla som har suttit och liksom varit kissnödig på ett möte och inte velat resa sig upp för man vill inte störa den som pratar, kommer känna igen sig.
Mm.
Eller kanske om man jobbar långa pass och inte kan gå ifrån i butiken, som jag också har gjort. Liksom. Eller någon som bara känner kanske att det skaver. Det är något som skaver, men man vet inte vad. Och så tänker man att det är en själv det är fel på. För alla andra verkar ju köra på. Men jag skulle vilja... Får jag drömma liksom, så skulle jag odla på en plats som är tillgänglig för många. Och där också många människor, framförallt om man inte är privilegierad att ha en trädgård, kan komma och hänga. Och jobba och liksom, jag tror ju väldigt mycket på att kroppsarbeta tillsammans.
Mm.
Det är en stark känsla i det.
Mm. Ja, det är det verkligen. Och också att man märker att man är beroende av varann på ett sånt fysiskt sätt.
Mm.
För det är vi ju inte, det upplever vi ju inte lika mycket nu.
Nej.
Förutom jag varje lunch när jag tränar jutsu. Men att man, att det inte, det är liksom, vi har ju inte det samhället längre.
Nej, och också så här, när du typ jobbar på framförallt ett stort fält så, och man hjälps åt tillsammans, så är det verkligen att alla hjälper till liksom, utifrån sina förutsättningar.
Mm.
Och det är också en fet känsla att så här, man behöver inte vara precis som idealet säger, vad man nu är för liksom, kvinna, man eller whatever, utan att man alla hugger i så gott man kan.
Mm.
Älskar det.
Mm. Hur har du förändrat ditt liv förutom att du har förändrat ditt liv sådär? Med jobb och
boende? Ja, men, maten var nog det första liksom, som du pratade om. Att jag käkar bara ekologiskt. Alltså, jag försöker att undvika konflikter hemma, men jag blir jätteupprörd om vi köper grejer. Eller inte jag, men om det köps hem grejer som inte är ekologiska. Just för att jag har kommit till den punkten där jag känner så här, jag har inte rätt att...
Hoppa över det.
Nej.
Mm.
Alltså liksom, jag vet att det blir såna effekter på framförallt miljö, men också på folk som jobbar på fält. Jag känner inte att jag har den rätten.
Men jag blir vansinnig på rika människor som inte köper ekologiskt. Alltså vansinnig. Eller människor som har liksom en bra lön. Alltså vad är det med människor?
Ja, men, eller som typ så här, det spelar väl ingen roll.
Alltså varför vill man ge sina barn det? Det är så, sen jag fick min son, har jag varit extra noga med det liksom.
Ja. Också att jag käkar jävligt mycket i säsong. Eller det försöker jag göra det hela tiden. Men så att nu är liksom, snart är tomatsäsongen över i Sverige. Och då blir det inga färska tomater hos oss fram tills nästa juni. Då tomaterna kommer igen.
Kan inte du ge... Jag skulle också vilja äta lite mer så. Liksom säsongsbetonat. Så att man inte håller på och sliter.
Mm.
På systemet. Men hur ska man lära sig om det? Alltså, kan du inte bara ge några tips? Vad stundar nu? Kålen och betorna.
Precis. Oh. Ja, nu går vi in liksom i den här härliga säsongen med rovor.
Mm.
Och kål. Och jag älskar ju att syra.
Ja.
Det är också någonting som jag är ny. Jag är så färsking på det mesta av det här. Men att syra grönsaker är ju ett
helvete vad du har syrat.
Ja, allt syrar jag.
Kan du inte lära mig lite sånt?
Jo.
Kan vi inte ha en syra kväll?
Det ska vi ha.
Dricker du vin eller?
Dricker så mycket vin. Mm. Du vet ju att jag gillar allt som bakterierna gör.
Mm. Och vet du vad? Då bjuder vi hit Dennis och får han laga mat.
Åh, oh, perfekt.
Och bara säger det. Du får komma hit och laga mat.
Han för kommer det... inte tacka nej.
Nej. Vad syrar man då? Allt möjligt, eller?
Ja, den här veckan har jag syrat kålrot. Och min morsa odlade en jättestor blomkål har jag syrat.
Oh.
Men jag syrar... Fan, jag ska ha tagit med mig lite burkar.
Vi bor grannar, Maja.
Jag går över snart. Men morotstavar gillar jag. Olika riva ner, liksom.
Ja.
Skiva kål.
Och så äter du det i tid och otid?
Jag äter det varje dag.
Mm.
Jag äter det till frukost. Vi brukar ta, jag och David brukar ta shot med den probiotiska juicen som det ligger i på morgonen.
Det kan alltså, säkert mig bra.
Min mage mår så bra.
Det är så lyxigt tycker jag att du gör den här resan, så får vi liksom ta del av den. Alltså, den dels på Instagram och som vän, men också i din bok.
Mm.
Alltså det är inte fult i din hjärna, Maja. Det hör ju. Det låter ju bra.
Du tycker det?
Ja, jag är så jävla imponerad av det här. Det är så coolt att kunna bli så inspirerad av en annan människas val liksom.
Mm.
Och att, ja. För jag märker ju själv hur det har blivit, hur mitt mående har blivit sen jag flyttade ut på landet lite mer. Jag köpte det där huset bara för att jag tyckte huset var otroligt. Och för att jag hade letat så många år efter ett hus och det var ett överkomligt pris. Sen fick jag ju allt det där på köpet. Att jag bara, wow.
Mm.
Wow, aha, just det. Ah, det är tyst. Ah, naturen är här.
Men man kan bara sitta och glo.
Ja, ah, jag har en mus som bor här. Ah. Den drunknar, det var så hemskt.
Jag har en mus i trädgården nu som håller på. Den älskar blodamaranten. Hot biscuit, jättefin. Så här orange. Så att varje morgon så ser man att den har varit och nypt en liten tillbit.
Då måste du bara tänka.
Det bjuder jag på.
Det är en del av systemet.
Det är det.
Ja, så tänkte jag också med musen. Tills Britta var så här, ja, du kommer inte tänka så när den käkar upp dina liksom, ledningar och bla bla. Men sen ändå hade den ändå bara drunknat.
Ja, ser. Naturen har sin gång.
Ja, det var att jag hade lämnat fram. Ja.
Du är också en del av naturen, Kakan.
Jo, tack. Jag är det. Tack för att du kom, Maja Bredberg. När kommer din bok?
Den kommer i maj 2024.
Usch, det är snart.
Ja.
Det här var otroligt ofult ute med Maja Bredberg.
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.